ska vi få en omvärldsanalys. Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är tillbaka. Välkommen hit.
Tack för det.
Hur skulle du beskriva det säkerhetspolitiska läget just nu?
Vi beskriver ju det som att det är allvarligt, och det är dessutom ingenting som där vi ser att någonting blir bättre. Så att prognosen är väl att det kommer bli sämre. Man, om man ska förstå det här lite grann, så skulle man kunna beskriva det som de här kontinentalplattorna som omger jorden. Mm. Vi står ju på en kontinentalplatta, du och jag, just nu.
Ja.
Och de där rör sig. När de rör sig och gnider mot varandra, då blir det vulkanutbrott och översvämningar och jordbävningar.
Mm.
Och nu har vi ju, ska man kunna säga, geopolitiska kontinentalplatterörelser där vi har USA och den sfären, och vi har Ryssland och här i Europa med den sfären, och sen har vi Kina.
Mm.
Och de där har ju gnidits mot varandra nu under ganska lång tid, och nu börjar vi se effekterna av det. Så att man skulle kunna se att både kriget i Ukraina, kriget i Gaza, kriget i Iran just nu är symptom på de här gnidningarna. Och vår bedömning är väl att vi har inte sett det värsta än. Det här är inte liksom ens toppen på isberget, utan bedömningen är väl att det kommer att bli värre.
Och på vilket sätt kommer det att bli värre, bedömer ni?
Det kan bli konflikter på lite olika ställen i världen. Det är lite svårbedömt var någonstans exakt de här jordbävningarna då, eller konflikterna om krig, blossar upp. Var någonstans olika parter då har intressen som krockar med varandra.
Mm.
Men att vi kommer att se mer av det, det tror jag är den bedömning som vi gör.
Och hur påverkas vi i Europa då av det som pågår i vår region?
Ja, det blir ju, alltså här i vår region så har vi ju Ryssland då, som fortsätter med den målsättningen som de haft sedan lång tid tillbaka. De skickar ju två brev 2021 i december till NATO och till USA, där de var väldigt tydliga med sina målsättningar. Och de har inte vikt en tum från den där målsättningen. Det handlar bland annat om att man ska ha kontroll över Ukraina, man ska ha kontroll över Belarus, och det har man ju redan idag.
Mm.
Men man ska också ha kontroll över Moldavien, Georgien, Azerbaijan, Armenien och ett flertal andra länder. Och de målsättningarna fortsätter. Och dessutom så vill man att NATO ska återgå till det läge som var före 1997, det vill säga man har ingen egentligen närvaro i de baltiska staterna, och givetvis ska ju Sverige och Finland inte få gå med i NATO.
Mm. Men du, hur skulle du säga att status är i det här kriget som Ryssland för mot Ukraina just nu?
Ja, det är ju som Ukraina har ju lyckats med just nu. Det är ju att, ska man kunna säga, gå på offensiven och vara lite asymmetriska. Det vill säga att man gör saker och ting som man inte riktigt kanske, som ryssarna kanske inte trodde att de kunde göra.
Vad kan det handla om?
Ja, det handlar ju till exempel att man bekämpade ju en korvett i Kronstadt som ligger längst in i den finska viken med drönare. Och det gjorde man ju då när dessutom Putin hade det här högnivåmötet där. Så det var ju en strategisk kommunikation, se vad vi kan göra. Det var en psykologisk effekt, och dessutom så måste ju ryssarna fundera på hur försvarar vi vårat land, och det tar ju resurser ifrån fronten i Ukraina.
Mm. Vi ska prata vidare strax här på Rix FM. Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är här. Vi pratar om det säkerhetspolitiska läget. Och du har ju förklarat här nu att det som redan nu verkar som det ser illa ut, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Får jag fråga dig då hur Sverige liksom upprustar utifrån den här lite mörka framtidsbilden?
Jag kan säga att just nu så har vi väl fyra områden som vi fokuserar ganska hårt på. Och det ena är ju våran upprustning. Vi ska ju bli fler och vi ska vara på fler ställen och vi ska kunna göra fler saker. Så det är ju den ena delen då som ska motverka det här.
Mm.
Den andra delen är ju NATO-integreringen, att vi nu mer är allierade, vilket gör att vi har 31 andra kompisar också då, att göra det här tillsammans med. Så att vi står ju inte ensamma, och det är också en styrka.
Mm.
Sen är det så att vi har ett väldigt stort stöd till Ukraina, som är den tredje delen som vi jobbar väldigt hårt med. Och där kan man ju säga att ukrainarna för ju våran strid just nu. Konflikten i dess värsta form utspelas där och inte här. Och därför behöver vi kunna stödja Ukraina så mycket det bara går. Och den fjärde delen är ju helt enkelt det säkerhetspolitiska läget som vi har i vårat närområde med det som händer här och nu, som vi också har att hantera. Och de där fyra sakerna jobbar vi med samtidigt, och de gör vi ju tillsammans då med våra allierade. Så att jag skulle säga att vi har blivit starkare även om situationen har blivit värre.
Mm. Men då låter det som att ni vill bli fler. Är det som att man anställer, eller är det fler som behöver mönstra, eller hur går det till?
Ja, det kan ju vara flera som behöver mönstra på sikt och göra värnplikt. Sen har vi också civilplikten inom ett antal olika områden. Räddningstjänst bland annat och elreparationsberedskap. Och sen finns det flera områden som är på gång.
Mm.
Så vi kommer att bli flera i totalförsvaret, självklart.
Mm.
Och det innebär att vi behöver mer personal. Och det är väl kanske där som är den största klon, eller den största utmaningen då, för att alla behöver fler i Sverige.
Mm.
Så att jakten på kompetens, den är avancerad också.
Och hur ser det ut vad gäller, jag önskar att jag hade ett bra uttryck här nu, men vad gäller fartyg och flygplan och vapen, säger jag i brist på bättre ord.
Okej. Okay. Ja, man kan ju säga så att den delen är inte kanske den svåra egentligen. Ja, svårt är det därför att det kostar pengar och det är många som behöver då fartyg och flygplan och vad var det du sa?
Vapen,
okej. Okay. Så att det kan vara lite leveranstid på det, men den stora delen är ju egentligen personalen, för att om den ska utvecklas och byggas upp och få den kompetensen och erfarenheten, det tar väldigt lång tid.
Mm.
Så att jag skulle säga utav alla de där sakerna som du räknade upp, så är faktiskt personalförsörjningen den kanske svåraste.
Det faktum att vi har gett JAS-plan till Ukraina, har det gjort att vi har hamnat i Rysslands skottglugg på ett annat sätt?
Nej, vi har varit i Rysslands skottglugg ända sedan kriget började, därför att vi har varit en stor supporter av Ukraina med avancerade vapensystem redan tidigare.
Mm.
Det här är ju bara ett ytterligare bevis på att vi är committade för att stödja Ukraina så långt det bara går och hjälpa dem med det de behöver.
Mm.
Och då kan man säga att det som de här JAS-planen kan bidra med, det är ju helt enkelt att bekämpa de här flygplanen som numera då flyger långt in på ryskt territorium, därför de vågar inte flyga nära Ukraina. Så att ukrainarna kommer inte åt dem. Och de fäller så kallade glidbomber som är väldigt svåra och väldigt farliga för ukrainarna. Och det kan de här flygplanen som vi nu levererar hjälpa till och se till att ryssarna inte kan använda dem där, därför att vi kan helt enkelt skjuta ner dem.
Mm. Vi ska prata vidare strax på Riks FM. Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är här. Vi pratar om det säkerhetspolitiska läget. Jag läste en artikel på SVT på förmiddagen här om att flera underrättelsetjänster varnar för att Ryssland kan gå till attack mot NATO. Redan om något år stod det i artikeln. Vad säger du om det här?
Man kan väl säga så här att det som vi räknar med att Ryssland kommer att göra, det är ju liksom att pröva NATO. Testa NATO.
Hur skulle de testa NATO då?
Man skulle kunna testa NATO som man gjorde förra året när man hade ungefär 19-20 drönare som trillade ner i Polen.
Mm.
Och då kan man säga liksom, vad är syftet med det testet? Ja, det är väl att se liksom, vad gör då NATO? Man skulle också kunna tänka sig att man vill splittra NATO genom att få de här länderna nu då, som blir utsatta och säga okej, nu måste vi satsa mera på oss själva och vi kan inte bidra till Ukraina.
Mm.
Vi måste kunna skjuta ner drönare i vårt land och därför kan vi inte leverera så mycket mera till Ukraina.
Ja,
att skapa den splittringen i NATO skulle kunna vara ett motiv också då.
Mm. Och i den här artikeln så nämndes även att Gotland är i farozonen. Vad skulle Gotland kunna utsättas för?
Man kan ju säga så här att det är väldigt många rykten och det är väldigt många spekulationer och det är väldigt många olika idéer som figurerar. Och det där är ju också en del av den ryska strategin. Det finns en bok, jag kommer inte ihåg författaren nu. Han sa att allt är möjligt men ingenting är sant.
Mm.
Genom att sprida ut en mängd sådana här olika saker så skapar man också osäkerhet. Och då har man också ökat sitt handlingsutrymme.
Mm.
Så att man ska nog ha en viss is i magen och ta det lite lugnt i båten, tror jag.
Ja. Du, det här med att vi nu är med i NATO har gett oss nya ansvarsområden, om jag förstår dig rätt.
Ja, vi måste tänka annorlunda. Mm. För det första så är vårt ansvarsområde nu mycket större.
Mm.
Nu har vi inte bara ansvar för det som finns innanför de svenska gränserna, utan vårt ansvarsområde sträcker sig till NATOs östra gräns, det vill säga finska gränsen österut och de baltiska staternas gräns österut.
Mm.
Så att rummet är mycket, mycket, mycket större. Och vi har också ett ansvar att kunna verka uppe i Arktis, Island, Grönland.
Mm.
Det är också det nya. Så att vårt område där vi verkar är ju mycket, mycket större.
Ja.
Och sen är det också tiden. Förut så sa vi att vi förbereder oss för ett anfall och då har ju regeringen fattat beslut om höjd beredskap och säger att vi är i krig och då drar man igång. Nu är det så att vi bedriver ju avskräckning och det gör man ju i fredstid, så att väldigt mycket handlar om vad vi kan göra här och nu för att förhindra att vi behöver hamna i krig, det vill säga bedriva avskräckning nu.
Vad innebär bedriva avskräckning egentligen?
Ja, det är helt enkelt att se till att Ryssland inser att det är både, gör, är både farligt och gör jäkligt ont att attackera alliansen. Den tredje delen egentligen i det här nya, det är ju liksom våran roll. Utöver att vi ska ha ett starkt militärt och civilt försvar så ska vi ju också vara ett bakre område för NATO. Det vill säga, det här NATO kan förhandslagra för att man snabbt ska kunna få hit förband som ska kunna verka. Vi ska kunna basera olika typer av förband i Sverige och vi ska också kunna transitera förband genom Sverige, antingen till Finland eller till de baltiska staterna.
Så då behöver det finnas platser avsedda för det här?
Det behöver finnas platser och det behöver en väl utvecklad infrastruktur när det gäller flygplatser, hamnar, järnvägar, vägar. Det behöver finnas ett bra utvecklat energiinfrastruktur, en telekominfrastruktur.
Ja, det är otroligt mycket att ta i beaktning. Det finns alltid så mycket att prata om när du kommer hit. Tack för idag, Mikael Malm från Försvarsmakten.
Tackar.